Jag ska läsa den text som Robert kommer att predika över. Den hämtar vi från Predikaren, det 9:e kapitlet med början på den 3:e versen. Det är ett ont det som sker under solen, att alla går samma öde till mötes. Människornas hjärtan är fulla av ondska. Dårskap bor i dem livet igenom. Och till sist så ska de samlas till de döda. Den som tillhör det levande skara har ännu något hopp. Bättre en levande hund än ett dött lejon. Det levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting. De har ingen lön att vänta. Minnet av dem är borta. Det är slut med deras kärlek, deras hat och avund. Aldrig mer tar de del i det som sker under solen. Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud har redan sagt ja till vad du gör. Klä dig i vitt alltid. Låt oljan flöda över ditt huvud. Njut livet med den kvinna du älskar. Alla dagar i ditt flyktiga liv. Det som Gud har gett dig under solen, ditt flyktiga liv. Det är din lott i livet. Ditt mödosamma liv under solen. Allt vad du kan göra ska du göra med kraft. Ty i dödsriket dit du går finns varken handling eller mening, vetande eller vishet. Amen.
Ja, för er som har följt med 7 söndagar så kan man känna att vi kan det här nu med predikaren. Han säger ju samma sak hela tiden. Men det är så att vår vän predikaren vet att vi människor är glömska av naturen. Vi kommer ihåg triviala saker, vi glömmer bort livets liksom fundamentala villkor. Och när vi nu närmar oss slutet av predikaren så är allt sagt för länge sedan. Men upprepandet bara fortsätter. Även i det som Margareta läste nu får vi först höra ät, drick och var glad. Och sen i nästa mening, vi ska alla dö. Så i den här spänningen lever predikaren. Och än en gång, det finns ett skäl till den här upprepningen. Och det är att vi har en tendens att komma ihåg oviktiga saker. Och en tendens att glömma bort de viktiga sakerna i livet. Och kanske... ja, det är 6 ord egentligen. Att vi en dag ska dö. Det är väl det viktiga som predikaren vill säga till oss. Det finns ju vissa människor som jag möter, som jag anar på något sätt lever livet fullt ut. Människor som inte hela tiden söker efter det perfekta utan är nöjda med det som är och som också dras till det som är på riktigt och äkta och genuint. Och ibland kan jag tänka att det går att känna igen de människorna på deras utstrålning. Det finns ofta en självklarhet, en oförställd glädje hos de människorna. Och ofta är det människor som har levt ett litet tag och varit med om både det ena och det andra. Och jag tror att de här människorna faktiskt lever med detta livets villkor. Att vi en dag ska dö. Jag tror det är det som gör att dessa människor kan leva ett liv fullt ut faktiskt. Och att jag upprepar det här nu är för att det är ju så att kanske har du som jag en tendens att minnas alla nedsättande och elaka ord som du hör, som sägs till dig. Men du har svårt att komma ihåg uppmuntran och beröm. Ofta är det ju så. Och den här slitna klyschan att vi människor behöver 10 positiva ord för att väga upp 1 ord av kritik, det är nog sant ändå. Därför behöver vi också bli påminda om detta, vad som är viktigast i livet. Och det är också därför tänker jag att det är bra att vi är här idag. För ingenting kan som en gudstjänst bli ett effektivt motgift mot vår glömska. Evangeliet, de goda nyheterna om Jesus är ju det de är, så att säga. Trots att många av oss känner till det här budskapet, så kommer vi ändå tillbaka söndag efter söndag för att ta del av evangeliet. Och man kan ju fråga sig varför. Igen, för att vi måste bli påminna om det. Annars glömmer vi bort det. Så ha med den här personen nu som lever livet fullt ut. Och ha med er meningen, vi ska alla en gång dö. För att påminna oss om orden vi läste alldeles nyss, så vill jag bara kommentera någonting av det Margareta läste. Här säger predikaren att det är bättre att vara en levande hund än ett dött lejon. Jag vet inte om någon av er hajade till inför de orden och undrade, vad är detta? Det är bättre att vara en levande hund än ett dött lejon. Ja, här menar predikaren att vi behöver bli påminna om att vi har fått det här livet. Och därför så är det bättre att vi förstår att livet är en svindlande gåva. Jag ska förklara lite mer. Idag ser vi hunden som en familjemedlem. Vissa av oss gör det i alla fall, de av oss som tycker om hundar. Så att vara en levande hund i vår tid är ju inte så otrevligt. I alla fall inte om man råkar landa i någon av era hem här. Jag anar att ni är bra hundägare allihop. Alltså, att vara en levande hund är någonting jag gärna skulle vara ibland. Inte behöva ansvara för någonting. Sova och äta. I Bibeln däremot så är hunden ett orent djur. Orent, avskyvärt. Och så är kontrasten då lejonet. Som är och alltid har varit djungens konung, eller hur? Ett djur som utstrålar makt och ståtlighet. Så det är bättre att leva föraktad och maktlös som hunden än att vara en död kung, en död kändis, en död celebritet. Efter denna märkliga mening så läser vi: de levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting. Och här vill predikan liksom säga att de som lever vet att de lever, och de döda vet ingenting, för de har ingenting. Därför är det bättre att vara en levande hund än ett dött lejon. Alltså, oavsett hur ditt och mitt liv ser ut, är det bättre att vi existerar än att vi inte finns till. Och kontentan i det här kapitlet, kapitel 9, är nästan barnsligt enkelt, men det döljer samtidigt en bråddjup sanning. Någonting som vi ständigt glömmer och behöver bli påminna om, nämligen din livssituation och ditt liv är två helt olika saker. För er som var med för ungefär en månad sedan så började jag prata lite om detta, att din livssituation och ditt liv är två helt olika saker. Jag har mött människor som har lyckats med allt som de har företagit sig, och som ändå, när de är så där mot slutet av sina liv, utstrålar bara ett stort missnöje. Jag har mött människor som har fått göra allt de har drömt om, och som tvärtom är oerhört nöjda och tacksamma när de ser tillbaka på sina liv. Jag har mött föräldrar som har gett allt de har för att ge sina barn en bra start i livet, och som nu när barnen har flyttat hemifrån bara upplever en stor tomhet. Och jag har mött föräldrar som har gjort samma resa, men som tvärtom nu i efterhand upplever en djup glädje och tillfredsställelse över perioden när de fick leva för sina barn, aktivt vägleda dem genom livet dag för dag, och livet fortsätter att vara fyllt av mening. Och jag tänker att i varje stund som vi lever är båda dessa scenarier möjliga för oss. Vi har nämligen inte fått några löften av Gud att allt det som vi arbetar för och strävar efter kommer att ge oss glädje och tillfredsställelse tillbaka. Det kan göra det, eller inte. Alltså, det här är livets villkor. Vi människor kan inte kontrollera särskilt mycket alls. Och Jesus säger egentligen samma sak som predikaren när han säger både att vi får lida i den här världen och att han ger oss liv i överflöd. Han säger det i samma mening. Hur är detta möjligt att säga två till synes oförenliga saker i samma mening? Hur kan vi uppleva liv i överflöd när livet inte blir som vi har tänkt oss? Jag tror att Jesus vill visa oss just detta, att vår livssituation och våra liv är två helt olika saker. När vi tror att alla våra omständigheter är detsamma som våra liv, det är då vi går vilse. När jag var på promenad på den här bron som binder samman själva Broängsvägen och Bockemossen området med Vallhamra torg. Ni som har gått den vet vad jag talar om, en liten gång- och cykelbro. Jag och min dotter var ute på promenad och så stannar hon upp där på bron och så pekar hon på sin skugga som var långt där nere. Och så tycker hon först att det är fascinerande att se den här skuggan och hon vinkar till sin skuggbild. Och sen nästa ögonblick så blir hon jätterädd för skuggan och vill att den ska gå bort. Och vi går över den här bron på kvällen och solen står lågt på himlen. Och då ser hon sig som en lång mörk skugga då nere på vägen. Och då vi har passerat bron och hon ser den där mörka långa skuggan en sista gång, så blir hon rädd och säger till mig att hon inte vill se den där skuggan, ber mig ta bort den. Och hon förstår nog intuitivt det som vi människor så lätt glömmer bort. Nämligen att du och din skugga är inte samma sak. Givetvis så kan man ju säga att din skugga existerar för att du finns. Så kan man säga. Men skuggan är ju inte du, eller hur? Alltså när solen står högt och din skugga blir liten, så är det ju knappast så att du blir en liten människa för det. Eller när solen står lågt och din skugga blir liksom stor och lång, så blir ju inte du helt plötsligt lika enorm som skuggan. Och när solen har gått ner helt och skuggorna bara upphör att existera, då upphör ju inte du att finnas till. Tänk dig detta som en bild för ditt liv. Tänk dig detta som en bild för att ditt liv och din livssituation är två helt olika saker. Tänk dig att din livssituation, hur du har det just nu, det är som din skugga. Den är ständigt i förändring, från liten till stor till obefintlig. Och om du försöker hitta den djupa glädjen i hur du har det just nu, i din livssituation, i din skugga, så kommer du alltid bli besviken, eftersom din livssituation alltid förändras. Och när allting går bra och det som du drömmer om uppfylls, ja, det kan vara ett mått av framgång eller vad det nu än är du drömmer om. Hur som helst innebär inte det att du blir en större människa, du är ju samma person. Eller när allt går emot dig, då innebär inte det att du blir en mindre människa, du är samma person. Den stora gåvan vi har fått av Gud, det Jesus talar om, det han ger oss liv i överflöd, det är att vi andas och är vi liv. Oavsett livssituation, att vi har fått livets gåva. Om vi fokuserar på livet som vi har fått som gåva, så kan vi uppleva kärlek och glädje och frid nu, oavsett vår livssituation, oavsett hur lång eller kort eller obefintlig vår skugga är, vår livssituation är. I det allra sista kapitlet av predikaren så får vi rådet att tänka på vår skapare i vår ungdom innan de onda dagarna nalkas. Och vi uppmanas att tänka på gåvan att vi är vid liv innan vi blir gamla. Och jag ska strax läsa lite hur predikaren ser på att bli gammal för alla oss som känner oss gamla. Det är ingen rolig läsning, kan jag säga. Onda dagar för var ett begrepp för ålderdom. Tänk på din skapare i din ungdom innan de onda dagarna nalkas. Kort sagt, innan du blir gammal, säger predikaren. Och det är inte jag som säger det. Så jag gömmer mig bakom predikaren. Och vi skulle inte heller använda sådana ord om att bli äldre idag. Om jag får stå som talesperson för dagens pensionärer, så har de fått bra mat sedan de föddes. bra utbildning och jobb som inte slitit så hårt på kroppen. Genom internet kan de ta del av hela världen, trots att de möjligen inte arbetar längre. Så finns det linser som man kan se bra, hörapparater som man kan höra bra. Och då man blir ännu äldre så finns det god kirurgi och farmakologi, så behöver man inte uppleva så mycket smärta. Kort sagt, många av dagens äldre, om man så är 75 eller 85 eller 95, så kan man leva på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Så de onda dagarna, det är inte lika sant idag. Men vi läser ändå resten av predikaren 12 om det som vi alla är med om, oavsett ålder, nämligen åldrande. Och där kan vi läsa så här, det kommer upp på väggen då. Förutom att vi ska tänka på att skapa i vår ungdom, så fortsätter predikaren med och skriver om då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar, då malerskorna slutat mala, de är för få, då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren, då dörrarna mot gatan stängs till, då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir tunn som en fågels, sångrösten mister sin klang, då man bävar för en backe och för fasorna på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan släpar sig fram, kaprisfrukten mister sin kraft, då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister, kruset krossas vid källan och brunnshjulet går i bitar, då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Ja, vi orkar knappt fortsätta. Det står ju bara tomhet och tomhet. Vi stannar där, men vi kan ha den kvar. Det som är intressant, vi kan gå tillbaka till den första där i kapitel 12, det är att vi ser att predikaren målar upp den här svåra verkligheten i vers efter vers genom att först tala om hur synen blir sämre. Det är nämligen solen som slocknar. Sjukdomar avlöser varandra. Det är detsamma som att regnet följs av nya moln. Händerna börjar skaka. Husets väktare darrar. Tänderna lossnar. Malerskorna slutar mala, det är faktiskt ett begrepp för det. Hörseln blir sämre och den som är äldre blir mer och mer isolerad, och det är orden dörrarna mot gatan stängs till. Rösten sviktar, och det kan ni lista ut, stämman blir tunn som en fågels. Håret blir grått, och det är då mandelträdet som lyser vitt. Och sen så kommer någonting märkligt här, gräshoppan släpar sig fram. Jag ska snabbt gå förbi den, men det handlar faktiskt, Bibeln är inte främmande för något mänskligt som vi brukar säga. Det handlar om att den sexuella driften avtar, och det är faktiskt sant. Jag har inte lagt in det som ett litet skämt för att ta oss vidare. Det är nämligen gräshoppan som släpar sig fram. Det kan ni prata vidare om sen. Och allt detta sker innan ljuset släcks, och det är innan silvertråden slitits av. Och till sist, vi alla får återvända till Gud, och det är skålen som brister. Skålen, guldskålen som brister, och den ska jag stanna till lite vid här i avslutningen. Så för att summera allt detta så säger predikaren, så innan allt detta fruktansvärda händer, låt oss ta vara på livets gåva som Gud har gett oss. Och det är ju egentligen då mitt och predikarens enda ärende, trots att åldrandet är enklare idag. Låt oss nu ta vara på livets gåva som Gud har gett oss. Och nu vill jag bara avsluta med den här guldskålen och be dig att tänka dig en skål fylld med vatten. Allt som vi upplever i livet, glädje och sorg, det är vattnet i den här skålen. Allt som du upplever i ditt liv. Och det är en skrämmande bild för en människa som enbart har sin livssituation att lita till. För om du tänker att det där vattnet i skålen är din livssituation, och så står det att när guldskålen brister, då rinner ju det här vattnet ut. Alltså ingenting finns då kvar. Då vi har dött så är allting borta. Skålen har brustit, vattnet har runnit ut, ingenting finns kvar. Och till slut så är det ju faktiskt en faktor som ser till att den här skålen brister, och det är ju tiden som är den faktorn. Och därför säger predikaren, ska vi komma ihåg vår skapare och livets gåva innan skålen brister? För då händer någonting. Om vi lever med vår skapare, om vi liksom lever med relationen till Gud, om det får definiera våra liv, oavsett livssituation, så är det som om vi placerar något beständigt i den här skålen. Det är som att vi placerar, tänk dig en sten jag lägger i här då, helt plötsligt, som får representera Gud. Då allting brister, så är stenen kvar. Om vi lever med vår skapare är det som om vi placerar något beständigt som alltid består i den där skålen som en dag ska brista, som är våra liv. Så för att ge bara ett litet perspektiv till alla oss som just nu kämpar med vår livssituation och som har svårt att se skillnaden på mitt liv och min livssituation. Tänk dig att du ser ditt liv lite ur ett fågelperspektiv. Om du ser livet på lite avstånd så kan du fortfarande inte utvärdera just nu vad som är bra eller dåligt i ditt liv. Och för många av oss kanske det är gömt som en hemlighet hos Gud tills vi möter Gud. Vi kan inte fullt avgöra vad som är bra och dåligt här och nu. Alltså, din och min livssituation är på många sätt i det stora hela varken positiv eller negativ. Den bara är. När du accepterar din livssituation som den är så kan du finna en djup glädje. Och vi talar inte om lycka nu. Och om någon anhörig dör så kan du givetvis inte vara lycklig. Men om vi vågar släppa motståndet mot det som har hänt så kan vi kanske ändå känna en frid mitt i gråten och sorgen. En sorts djup glädje. Och det här tror jag är Jesus som skänker sin frid. Det är anden som bor i våra hjärtan och som alltid lever där. Och som vi har tillgång till oavsett livssituation. Och det handlar inte om att ljuga för sig själv och gå runt och kalla det man lider av för något positivt. Utan det handlar bara om att låta livssituationen jag har vara som den är. Och det här är jättesvårt, men jag tror att om vi kan träna oss lite på det så kan vi leva med en förlåtande attityd till andra människor som sviker, till allt som händer oss i livet. Då kanske det här egot inom oss släpper något. Egot som bara vill ha kontroll över saker. Nu var det batteriet som tog slut. Det var ingen guldskål, men batteri här. Nu går vi ut till Micke, va? Egot får oss att känna att vi aldrig har nog. Och vi lever på i detta. Men om vi låter livssituationen vara som den är, så tänker jag att vi kan leva våra liv i en närvaro av Gud och hur vi har det. Och känna frid i hjärtat. Det är märkligt hur ett accepterande av det som faktiskt är. Ja, det är ett elände just nu. Eller ja, det är balans i livet, jag känner mig lycklig. Det kan göra oss medvetna om att Gud är ständigt närvarande hos oss. Han lämnar oss aldrig. Det finns en glädje i ditt liv som inte har någon orsak egentligen. Det är den djupa glädjen, det är friden Jesus talar om. Så till sist, innan vi ber tillsammans och får möta denna Jesus i bröd och vin, i sång, i bön, så vill jag bara säga att vi får aldrig glömma att Gud i sitt väsen är glädje. Det är därför vi kan säga de här orden, att vi får någonting i våra liv, den här stenen som alltid består. Gud är glädje. Tänk på hur vi, du och jag, är konstruerade med våra sinnen. Gud skulle kunna spara lite på kostnaderna. Vi skulle kunna vara simpelt konstruerade med bara tillräckligt bra syn för att inte gå in i olika föremål. Eller hur? Istället så ser vi i sprakande färg. Vi kan känna av tusentals dofter. Vi kan uppleva beröring på mängder av vis. Vi är skapta långt mer fantastiska än att bara gå runt och fungera i den här världen. Det är som vi är skapade i någon sorts slösaktig godhet. Som om Gud har glatt sig så över att skapa så mycket goda saker. Gud är glädje. En glädje som har existerat långt före oss och alltid kommer att existera. Gud är ständigt närvarande här och nu. Han gläder sig över dig och mig. Och han inbjuder oss i varje nytt ögonblick under solen att dela den glädjen med honom oavsett livssituation. Och om det vill jag gärna be tillsammans med er nu. Vi ber. Herre, tack att vi får samlas inför dig. Tack att vi vet att det är du som leder, det är du som håller i vår hand. Tack att vi aldrig behöver vara rädda. Vi behöver inte isolera oss. Vi behöver inte fastna i hur vår livssituation ser ut. Vi förnekar den inte heller, men hjälp oss att kunna se den för vad den är och så ta emot dig själv. Du som är vårt liv. Du som genom din ande ger oss kärlek, glädje, frid och tålamod. Allt vi behöver här och nu för att kunna uppskatta det liv som du har gett oss. Tack att vi också har fått gåvor ifrån dig för att minnas det här. Och att du har gett oss synliga saker för att kunna ta emot dig. Att du har sagt till oss att vi ska ta emot dig i bröd och vin. Att du som står utanför tiden har gett oss något skapat att hålla fast vid och ta tag i. Brödet och vinet i våra kroppar där vi får i hela vår varelse ta emot gemenskapen med dig och bli ett med dig. Ta emot förlåtelse och kraft och upprättelse. Tack för den möjligheten. Välsigna oss var och en. Vi ber i Jesu namn. Amen.